Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt fortsätter jag på självförverkligande i praktiken och det här avsnittet handlar om att ta hand om dina behov, vilket avgör hela din livskvalitet. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver den här podden. Jag hjälper också människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt och att bygga ett liv på sina egna villkor. Och en del av det här är faktiskt ett självförverkligande. Förra avsnittet, då pratade jag om självförverkligande. Vad är det inte? Och vikten av att utveckla dina färdigheter som en del av ditt självförverkligande. Så jag tänker fortsätta där med ta hand om dina behov. Och hur det är relevant för självförverkligande. Och jag skulle säga att det är det som är självförverkligandet. Så varför upprepa? Vad är självförverkligande? Vad är det inte? Självförverkligande, psykologin, det är en tredje vågens psykologi. Även kallad humanistisk psykologi. Med Abraham Maslow som fadern av den. Och även Carl Rogers och andra viktiga namn i den rörelsen. Och självförverkligande handlar om att du som människa blir allting som du kan bli. Att du gör det du kan göra. Att du skapar det du vill skapa eller det du kan skapa. Och självförverkligande handlar inte så mycket om dig själv egentligen. Det är du som gör det, men du blir mer som en kanal för någonting. Du kanaliserar någonting genom dig. För oftast något högre syfte, något meningsfullt. Så, låt oss gå in på det här ämnet. Om du vill höra mer om självförverkligande där så lyssna på förra avsnittet. Så, att ta hand om sina behov är en viktig del där. För om vi inte gör det, då har vi låg energi, låg hälsa, oavsett om det är fysiskt eller psykologiskt, och vi känner brist på mening. Och när vi tar hand om våra behov så får vi å andra sidan god hälsa, psykologisk, fysisk. Vi får energi, vi får vitalitet, vi får framtidshopp och tro och meningsfullhet och så vidare. Så att ta hand om dina behov avgör hela din livskvalitet. Och på ett sätt kan man säga att hela ditt liv handlar om att ta hand om dina behov. Och att vi som människor med varandra tillgodoser varandras behov. Så vad är ett behov? Ett behov är en drivkraft efter någonting. Och vi vet att det är ett behov. Om du inte tillgodoser den drivkraften så kommer du bli sjuk. Eller bli ohälsosam. Må dåligt. En del behov märks det väldigt snabbt. En del behov märks det lite mer efter en lång tid. Men principen är att du blir sjuk om du inte tillgodoser det tillräckligt mycket. Behöver inte vara perfekt. Bara tillräckligt mycket. Och när du tillgodoser ett behov så är det tecken på hälsa. Det ger dig hälsa, det ger dig energi, det ger dig vitalitet. Och här behöver vi skilja på vad är inte ett behov. För vi kan känna en drivkraft efter någonting som inte är ett riktigt behov. Och det kallas för skenbehov. Till exempel, vissa människor som dricker kaffe säger jag kan inte starta dagen utan kaffe. Då gör de drivkraften efter kaffe som ett eget behov. Men om de skulle sluta med kaffe, i alla fall efter den här abstinensperioden, så skulle de inte bli sjuka av det. Så kaffe är inte ett riktigt behov. Även om du som kaffedrickare känner att det är det, så är det inte ett faktiskt behov. Jag har själv knappt druckit kaffe i mitt liv, jag har prövat några gånger, dricker inte. Det går alldeles utmärkt att starta dagen utan kaffe, som exempel. Så kaffe är då skenbehov. Och riktiga behovet är i sådana fall, om du säger att du inte kan starta dagen utan kaffe, då är det andra behov som inte är tillgodosedda tillräckligt. Troligtvis din sömn eller din avslappning och vila. Men en person som sover tillräckligt bra under natten, tillräckligt mycket djupsömn, tillräckligt mycket sömn, kommer inte behöva kaffe för att starta igång dagen. Så ett riktigt behov, du blir sjuk om du inte tillgodoser det. Till exempel om jag inte sover tillräckligt mycket och gör det för lång tid, så kommer jag troligtvis gå in i väggen. Jag blir sjuk. Mitt nervsystem klarar inte det. Min kropp och mitt sinne, min hjärna blir trött. Sliter ut sig. Om jag inte äter, då dör jag efter ungefär 3 veckor. Om jag inte dricker vatten, dör jag ungefär efter 3 dagar. Så, om jag inte andas, så dör jag ungefär efter, 5 minuter. Så ett behov, du blir sjuk eller dör om du inte tillgodoser det. Vissa behov dör du om du inte har, en del behov kan du överleva alldeles utmärkt, men du kommer bli sjuk, du kommer må dåligt om du inte tillgodoser dem. Okej, så det är vad ett behov är. Och saken den, som jag även sa i förra avsnittet, vi människor, vi föds inte med instinkter som andra djur gör. En instinkt, definitionen av det, är en drivkraft plus en medfödd kunskap i hur du tillgodoser behovet. Och vi har inte den medfödda kunskapen i hur vi tillgodoser våra behov. Vi har inte medfödd kunskap i hur vi tillgodoser trygghet, i hur vi fixar mat och så vidare. Vi behöver lära oss det här. Och i och med att vi behöver lära oss det, då har vi, därför har vi kultur och sådana saker. Vi blir lärda väldigt tidigt hur man gör saker. Och det betyder också att vi kan lära oss fel. Så du som lyssnar har troligtvis ett eller annat av dina behov. Har du lärt dig fel så att du tillgodoser det aldrig helt och hållet på grund av det? För att du har en övertygelse om eller värdering om hur man tillgodoser det, vilket är fel sätt. Till exempel, väldigt konkret är de här som säger jag måste ha kaffe för att starta igång dagen. Det är typiskt sånt, man kan lära sig fel. Och lära sig fel kan vara dels att man lär sig av andra fel, men kan också vara att man lär sig via egna erfarenheter. Till exempel en del har lärt sig, en del män så här, en riktig man gråter inte. Ja, okej. Okay. Så behovet att faktiskt få vara ledsen och få släppa taget om saker blir då inte tillgodosett. Så att då är den negativa energin kvar i personen istället. Så vi kan lära oss fel och vi kan lära oss rätt. Men det fördelen är att vi kan lära om. Vi kan lära om. Och det är väldigt tur. För vår hjärna har så kallad neuroplasticitet. Den är plastisk. Den går att skicka nya neurobanor och så vidare. All right. Så att ta hand om dina behov. Det finns många modeller som går igenom våra behov. Och jag tycker fortfarande den mest outstanding modellen. Den är inte perfekt men är den bästa enligt mig. Och det är Abraham Maslows behovstrappa eller behovspyramid. Och jag kommer utgå från pyramiden här nu. Abraham Maslow, för du som inte vet om det, han är fadern av den humanistiska och självförverkligande psykologin. Som i sin tur gav upphov till den kognitiva psykologin. Maslow, han är den första som forskade på när människan är som bäst. På den tiden, 40-50-talet, då forskade alla på hur människan blir sjuk, patologisk, hur den blir ohälsosam. Och de forskade också på den normala människan, genomsnittet. Hur funkar vi normalt? Men det var ingen som forskade på när funkar vi som bäst. Bara när vi funkar som sämst och när vi funkar som normalt. När funkar vi som bäst? Och i och med det här, så innan de började forska på det, så var det så att andra världskriget så ville Maslow ställa upp och kriga för de allierade. Men han ansågs vara för gammal, jag tror han var 32 år gammal då. Så han ansågs vara för gammal. Så han kände att han ville bidra på ett annat sätt. Eftersom man inte kan vara ute och kriga. Vilket jag kan säga väldigt glad över att han inte var ute och krigade. Att han istället skapade de här fantastiska psykologin som han gjorde. Så att då började han forska på ondska. Hur kommer det sig att vissa människor kan följa ondskefulla ledare som till exempel Hitler? Och det var där det började. Så han började inte forska på den ljusa sidan. Började forska på ondska, verkligen den mörka sidan av människan. Och dels upptäckte han då att människor som följer ondskefulla ledare och dylikt gör det för att de upplever, oavsett om det är reellt eller inte, men de upplever att de har brist på behov. eller att deras behov är hotade. Och det gäller inte bara så ondskefulla saker som att skjuta ihjäl människor. Det handlar också om vardagliga saker som elaka beteenden. Hans slutsats var: när vi upplever att ett behov är tillräckligt otillfredsställt eller tillräckligt hotat, är då vi tenderar att agera elakt eller ondskefullt och liknande. Och när vi upplever att våra behov är tillgodosedda, då beter vi oftast väldigt bra. Och det är bara att kolla på barn. Barn som inte har ätit ordentligt, som har sovit dåligt, de är riktigt griniga, de kan vara elaka, de kan slå på sina föräldrar, sina syskon också, de är riktigt så här. Och när de äter bra och sover bra, så är de oftast väldigt härliga, underbara, mysiga, ler och så vidare. Så att det är, på barn är det tydligt. Så det förutsätter i den här psykologin att vi människor är goda i grunden. Betyder inte att vi är kapabla till ondska, definitivt. Men att vi är goda, men att ondskan kommer fram när vi upplever våra behov inte tillfredsställda. Och notera, upplever att. För människor kan ha behov tillgodosedda, men de har som sagt lärt sig fel. Så att de upplever att ett behov är hotat eller otillfredsställt. Så till exempel kan ju avsjuka funka. Bara för att någon har på visst sätt betyder inte att jag inte kan ha det, men jag kan ha en idé om att det, eftersom den andra har det, kan inte jag och så vidare. Som att det är nollsummespel. Och då kan det skapa avundsjuka. Och om man inte har kontroll på sig själv, kanske beter sig dumt. Så. Och också en annan viktig grej. Bara för att du har behov otillfredsställda eller hotade, eller upplever det, så betyder det inte automatiskt att du kommer bete dig elakt. Du fortfarande har eget ansvar, vilket är en annan del självförverkligande psykologin. Att vikten av eget ansvar. Och det får bli ett eget avsnitt bara om det sen. Åter till behoven. Så i och med det här så upptäckte Maslow att vi har flertalet behov. Så man bara kartlägga vilka behov har vi. Och på den tiden så var det väldigt spridda åsikter om vilka behov vi människor drevs av. Freudianerna, de pratade mycket om att vi drevs av sexuella behov och aggressiva behov. Det var det. Sexualitet och aggressivitet, det är det vi drivs av. That's it. De hade till och med pratat om att om man till exempel är någon som blir kirurg, så får de utlopp sina aggressiva behov på ett funktionellt sätt. Och sen hade vi evolutionspsykologerna pratat om att man bedrivs av överlevnad och fortplantning. That's it. Allt vi gör är bara för överlevnad eller för att föra vårt arv vidare. Vi hade andra psykologiska fält som pratade om att vi drivs av trygghet. En del pratade om att vi drivs av sociala behov, vilket var utveckling av psykoanalysen. Pratade om de sociala behoven. Vi hade Adler som pratade om, bland annat, som pratade om självbestämmande, självkänsla och de bitarna. Och vi hade andra. Och Carl Rogers pratade om att vi drivs av självförverkligande. Och det var väldigt mycket stridigheter. Nej, vi drivs av det här, nej, vi drivs av det, nej, inte av det, vi drivs av det här. Och Maslow, rent kort och gott, sa väl så här att, men vänta här, ni alla har rätt. Och ni alla har fel. Ni har rätt, för vi drivs av alla de här behoven. Och ni har fel att det är det enda vi drivs av bara överlevnad, eller bara trygghet, eller bara självförverkligande. Vi drivs av alla de här behoven. Vi har sexuella behov, vi har behov av trygghet, vi har behov av social gemenskap, vi har behov av självkänsla, vi har behov av självförverkligande. Men de ligger i en hierarki. Och därav, så Maslow utvecklade inte någon behovstrappa eller behovspyramid som många tror, utan det är en utveckling som skett efteråt. Man har gjort en metaforisk beskrivning av det. Han pratar bara om en hierarki. Men jag tycker behovstrappan, särskilt behovspyramiden, är en bra metafor. Så jag kommer utgå från behovspyramiden. Jag kallar det ofta Maslows behovspyramid, fast det var inte han som utvecklade pyramiden. Och då upptäckte han att det finns 5 behovsnivåer. Och nu får du följa med här. Så gott du kan skapa bilder i ditt huvud. Tänk nu en pyramid framför dig. Du kanske ser framför dig bara en pyramid som du ser på nätet. Du kanske ser Keops pyramid från Egypten eller vad du nu ser. Men du ser en pyramid framför dig. Och så tänker jag att det är din del som är fem block. Du har längst ner har du själva riktiga basen. Det är den bredaste också av pyramiden. Och sen smalnar jag bort högre upp du kommer såklart. Och så har du som ett block till. Så fem block. Och högst upp är självförverkligande behoven. Toppen av pyramiden. The peak. Som man skulle säga på engelska. Och de här behoven. De här fem behovsnivåerna. Då har du, det här kanske du känner till, kanske inte. Längst ner är överlevnad. Så där har vi evolutionspsykologerna pratat om överlevnad. Och fortplantning går inom där också. Överlevnad. Egentligen kan man säga allt vad din kropp behöver. Dina fysiska behov. Överlevnadsbehoven är alltså behov av luft. Det är vatten och det är mat. Det är att kroppen rör på sig. Motion och träning går inom där. Det är, sömnen går inom det. Övriga fysiska hälsan går inom överlevnad. Och vissa av de där blir ju väldigt tydligt. Du dör ganska fort om du inte till exempel andas på några minuter. Så kommer din hjärna att dö. Så en del behov är ju väldigt, går ju väldigt fort att dö av. Om du till exempel inte tränar men ändå äter och du dricker vatten och du andas luft. Så kommer din kropp att dö väldigt långsamt. Så, men det går fortfarande inom överlevnad. Men ibland säger man överlevnad, ibland kallar man även bara sig fysiska behoven. Nästa behovsnivå är trygghet. Och det, vi går ju nerifrån upp här, ska vi tänka. Så nästa nivå är trygghet. Och här, det är psykologiskt behov. Trygghet är inte fysiskt behov. Trygghet innefattar att vi vill känna oss fysiskt säkra. Kan man tro, inte det är fysiskt behov. Nej, men det är fortfarande min upplevelse om är jag fysiskt säker. Det finns folk som bor i områden som känns jätteosäker i det. Det kanske är bråkigt där så. Och en del känns jättesäkra där, i dem. Tänker att nej, men det är väl lugnt här. Så fysisk säkerhet går inom trygghet. Vi har struktur och ordning går inom det. Förutsägbarhet. Att vi rutiner går inom där. Vi har också inre trygghet. Att vi äger vår egen förmåga, vår egen kraft. Att vi har styrning på hur vi tänker och känner, till en viss grad i alla fall. Att vi har styrning på hur vi uttrycker oss och hur vi beter oss. Går också inom trygghet. Och nästa nivå är också psykologiskt behov. Det är sociala behov. Så tänka överlevnad, det är vad din kropp behöver för att överleva. Och sen är trygghet, jag behöver känna mig säker och trygg. Och sen efter det, då är det så här, okej, men vem är jag i förhållande till andra människor? Vem är jag som relationsperson? Så här, sociala behov att jag känner tillhörighet, acceptans, att jag får tillhöra en grupp eller flera grupper. Att jag har vänner. Att jag knyter an till de som är viktiga för mig, till exempel barnen, min partner om jag har en partner. Vänner, eventuellt föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och så vidare. Men människor som jag anser var viktiga för mig, att jag knyter an till de människorna. Att jag har en djup kontakt. Kärlek går inom här. Känna att jag får kärlek och att jag får ge kärlek. Och även närhet går inom sociala behov. Och närhet, då pratar vi faktiskt fysisk närhet. Rekommenderat dagligt intag är 11 kramar om dagen för optimal hälsa. Och för små bebisar, om de inte får fysisk närhet så dör de. Så för bebisar då är det ett överlevnadsbehov faktiskt med fysisk närhet. Men sen så flyttas det upp till socialt behov. Då ska du tänka, okej, vi överlever. Kroppen är tillräckligt bra form. Jag har trygghet, jag är tillräckligt trygg. Och jag har tillräckligt tillhörighet och anknytning till andra människor, sociala. Och nästan behovsnivå är då självkänsla. Då är det så här, vem är jag? Räknas jag? Är jag viktig? Väcker sådana frågor. Känner jag att jag får uttrycka min röst, mina åsikter? Så man brukar kalla självkänslebehov, men det innefattar både självkänsla och självförtroende. Så självkänsla är mer vem jag är och självförtroende vad jag kan göra. Båda går inom den här nivån. Även om självförtroende och självkänsla är vitt skilda. Jag har ett eget poddavsnitt bara kopplat till det, om du vill lyssna på det. Det finns där. Så, men självkänsla, och dels innefattar det att jag ser mitt eget värde, jag känner mitt värde, att jag upplever uppskattning från andra människor, att jag blir uppskattad för den jag är. Så det är också delvis som ett socialt behov, men det skiljer sig från det sociala behovsnivån, för det handlar om acceptans. Jag är accepterad, jag känner att jag tillhör, jag får anknyta an. Det här självkänslebehovet är fortfarande att jag är uppskattad för den jag är. Att jag får respekt för mina åsakommanden och så vidare. Att jag får uttrycka min åsikt. Så här, om vi tar samhällsperspektiv, folk som vill inskränka yttrandefriheten, då inskränker du på människors självkänslebehov. Just saying. Även om det inte här ska bli politiskt, men bara säga det. Yttrandefrihet är en väldigt viktig del i samhället för att tillgodose den här nivån. Och den högst upp är självförverkligande. Och jag ska prata mer om den om en liten stund. För det som är bristen i pyramidmetaforen, det är att högst upp, det verkar vara den minsta delen, men självförverkligande behoven är som minst lika stort som alla de här grundläggande behoven tillsammans. De här överlevnad, trygghet, sociala och självkänsla. Så de första nivåerna är våra grundläggande behov. Det är vad vi behöver få av andra. Och överlevnad, trygghet, sociala och självkänslebehoven, i fall delar självkänslebehoven, delar vi med andra djur. Så man kan säga att det är våra djuriska behov. Och då brukar jag ibland frågan, sexbehovet, vart går det in? Sexbehovet är överlevnadsbehov, det är fysiskt behov. Sexbehovet kan också gå inom sociala, men då är det med någon annan, då är det anknytningsmässigt så. Jag ska inte fokusera så mycket på det, men det brukar alltid komma frågor, vart går sexbehovet in? Så på fysiska planet är det överlevnad, eller fysiska behov. Och en annan fråga ska komma in, vart kommer pengar in? Pengar, en del påstår att det ligger på överlevnad, en del påstår att det kommer först på trygghet. Jag ska säga att det är både och. Pengar, det är som en modern variant av resurser. Om man tänker på stenåldern så hade man inte pengar, men då samlade man resurser för överlevnad. Så. Okej, okay. Så de här grundläggande behoven delar vi med andra djur. Och psykologin bakom det här, grundläggande behoven och självförverkligande behoven, är helt annorlunda. De är nästan tvärtom. Och det här är viktigt. Grundläggande behoven, det vill säga de första fyra nivåerna, de försvinner när du tillgodoser dem korrekt och tillräckligt mycket. Så om jag sover tillräckligt mycket och tillräckligt mycket djupsömn, tillräckligt bra det vill säga, och jag vaknar pigg, då har inte jag behov av att sova förrän jag blir trött igen. Så motivationspsykologin är det så att jag är motiverad av bristen på det. När jag har brist på mat, då blir jag hungrig och då vill jag äta. När jag ätit och jag är mätt, då är jag nöjd. Då har jag ingen behov av hunger förrän min kropp behöver näring igen. Och det är samma sak med trygghet. När jag känner att jag är tillräckligt säker, då släpper min motivation efter att ha fått mer trygghet. När jag har tillräckligt mycket ordning, då släpper min motivation till att ha mer ordning. Och många kan känna så, man umgås med vänner och det är jättehärligt. Åh gud, man har fyllt sin bägare, sociala bägare. Och känner man, nu behöver jag ha lite egen tid. Det kan även extroverter känna ibland. Nu behöver jag lite egen tid. Då har jag mättat mitt sociala behov för stunden. Självkänslebehoven också när jag känner att jag är värdefull. Jag behöver inte tänka så mycket på om jag är värdefull eller inte. Nu är det många som går med bristande självkänsla. Så att de kan känna det behovet pockar på väldigt ofta, väldigt mycket. Men det är en annan sak. Men när jag upplever att det är tillgodosett, där. Då släpper det för stunden. Tills det kommer upp nästa gång. Och principen är, ju lägre behovet är som är otillfredsställt, desto högre skriker det. En paradox. Ju lägre behov som otillfredsställt är så högre. Så att har jag brist på luft skriker mycket högre än brist på självkänsla. Om jag har brist på luft och jag sätter något i halsen jag inte kan andas. Det enda jag kommer bry mig om i den stunden är att få luft igen. Jag kommer inte bry mig om vad mina vänner tycker om mig. Jag kommer inte bry mig om det skjuts utanför. Jag bryr mig bara om att få luft igen eftersom jag håller på att kvävas. Så människor som lever i fattigdom ofta har brist på mat. De kan få upplevelse av så här, om jag bara kommer till en plats i livet då jag aldrig behöver gå hungrig, då kommer jag vara lycklig. Så ett behov som är extremt otillfredsställt kommer kännas som det enda viktiga i livet. Däremot, om den här personen som vi ser uppväxt i fattigdom skapar sitt liv eller flyttar någon annanstans och kommer till en punkt om aldrig behöver gå hungrig igen, så kommer de inte bli lyckliga, för det kommer uppträda nya behov. Så det är så behovshierarkin funkar. När en lägre inte är tillfredsställt, då kommer du inte bry dig så mycket om de högre behoven. När du tillfredsställer det tillräckligt, du behöver inte vara 100% tillfredsställd, det räcker med ungefär 40% tillfredsställelse av ett behov för att ett nytt behov ska dyka upp. Så när jag tillgodosett ser med överlevnadsbehoven och fysiska behoven tillräckligt mycket, då kommer jag bry mig om trygghet. När det är tillfredsställt tillräckligt mycket, bry mig om sociala och sen om självkänsla och sen självförverkligande. I sin teoretiska form. Sen är vi människor mer komplexa än så. Så det är inte alltid att det riktigt ser ut så. Men som princip funkar så. Med undantag, men principen är fortfarande så. Det här är vanligt missförstånd. Många tror att Maslow sa att det måste vara 100% tillfredsställt innan man går vidare. Det är bullshit. Han skriver uttryckligen i sina böcker. Jag läser alla hans böcker. Skriver han uttryckligen att det behöver bara tillgodoses ungefär 40% innan ett nytt behov uppstår. Okej. Så, grundläggande behov, de tillgodoses, eller de motiveras av brist. Självförverkligande behov däremot, de är inte juriska, de är unika för oss människor. Det finns inget annat djur, vad vi vet, som har behov av självförverkligande. Man tror att till exempel en hund eller katt har egna unika behov, som inte vi människor har eller andra arter har. Och om det stämmer eller inte vet jag inte, men det vore ganska logiskt. Men vi människor har i alla fall unika behov för oss människor, och det är självförverkligande. Och den psykologin är tvärtom. Den motiveras inte av brist, den motiveras av överflöd. Självförverkligande behoven, de blir starkare ju mer du tillgodoser behovet. Så självförverkligande behov, det finns 18 olika varianter av det, och jag ska inte nämna alla 18 nu, men till exempel bidra och göra skillnad är ett självförverkligande behov. Att lära oss och utveckla saker är ett självförverkligande behov. Utveckla färdigheter som pratade om förra avsnittet. Vi har behov av rättvisa, behov av jämställdhet, behov av estetik. Det vill säga att saker är av skönhet, estetik. Vi har behov av att uttrycka vårt bästa jag, att, och så vidare. Så vi har massa olika behov på självförverkligande nivån. Och principen är så här, ju mer du tillgodoser det, till exempel att göra skillnad, att bidra och göra skillnad, desto mer vill du bidra och göra skillnad. Ta till exempel mitt företag. När jag startade mitt företag och startade upp det igen 2021, som är självförverkligande driv för mig, att bidra och göra skillnad för andra människor. Därför jag också har den här podden. Så när jag började där, jag började 2009, men när jag körde igång heltid 2021, då var jag bara nöjd om jag bara coachade folk one-to-one. Och sen när jag försörjde mig på att coacha folk one-to-one, så märkte jag att jag vill nå ut till fler människor, så jag startade gruppprogram. Så att fler människor kan gå igenom. Jag kan hjälpa fler människor med minst lika mycket värde, men det kräver mindre av min tid och energi, så att fler kan bli hjälpta av det. Och nu i nästa steg, jag håller på att bygga en app för att kunna hjälpa ännu fler människor. Så att ju mer jag gör det här, desto mer vill jag göra det, desto mer vill jag expandera det. Och ju mer jag gör det, desto mer passion och meningsfullhet och lycka och glädje upplever jag i mitt liv. Så att så funkar självförverkligande. Självförverkligande tar aldrig slut. Det är strävan efter självförverkligande som är självförverkligandet i sig, paradox. Men det är väldigt svårt att självförverkliga om din grund av överlevnad, trygghet, sociala och självkänsla inte är på plats. Du kan göra till viss grad, men det är väldigt svårt. Och du, som sagt, du behöver inte 100% tillgodose det. Du behöver tillräckligt mycket tillgodose dina grundläggande behov så du kan självförverkliga. För om du försöker självförverkliga utan att ha din grund, så är risk att du bara kör slut på dig själv. För självförverkligande handlar inte om vad du kan få. Det handlar om vad du kan ge. Grundläggande behoven handlar om vad du kan få. Så Det här har ju klassiska metaforen, du behöver fylla din egen bägare och när den svämmar över då ger du av överflödet till andra. Så syftet med grundläggande behoven, grundläggande behoven har syftet som instrumentellt syfte. Det vill säga syftet är att självförverkliga. Så jag tillgodoser min kropp för att förverkliga mig själv. Jag tillgodoser min trygghetsbehov, sociala behov, självkänslobehov för att självförverkliga. Och jag självförverkligar för att självförverkliga. Så allting drivs åt självförverkligande. Och självförverkligande handlar som sagt inte så mycket om mig själv. Det handlar väldigt mycket genom dig själv och med andra människor. Så till exempel kärleksbehov på sociala nivån är okej, jag behöver få kärlek, jag behöver ge kärlek, men det är fortfarande jag behöver. Om vi tar kärlek på självförverkligande behov, det är så här, jag behöver ge av mig själv till andra. Jag behöver ge av mig själv till andra så att andra får det bra. Och självförverkligande behoven, det finns 18 stycken av dem, de är inte lika för alla. Det är olika prioritet på det. Skillnad mot de grundläggande behoven, det har vi alla samma behov. Vi kan ha olika sätt att tillgodose dem på, men likväl det är samma behov i sig. Självförverkligande är lite olika på. En del bryr sig mer om att göra skillnad. En del bryr sig mer om att det är vackert, det är skönhet, estetik. Till exempel konstnärer kan ha det. Inte bara konstnärer, men som ett exempel. En del kan ha behov av att uttrycka sin bästa version av sig själv. Så att de så gärna föreläser för människor. Visst, de bidrar och gör skillnad när de gör det. Men de kanske inte gör det för att bidra och göra skillnad. En del föreläsare gör det, såklart. Men en del gör det kanske mer bara för att jag gör det för att jag får uttrycka min bästa version av mig själv. Till exempel. Det behöver inte bara vara föreläsning, men bra exempel. En del har behov av rättvisa. Det här ska vara rätt. Rätt ska vara rätt, brukar de människorna ofta säga. Så att det finns olika typer av behov och de här kan gå in i varandra. Du kan ha flera av de här behoven såklart. Man brukar ofta säga att man har 3-5 stycken som oftast är väldigt starka. En av dem för mig är att bidra och göra skillnad. En annan för mig är sanningsbehov. Att vara sann med mig själv. Att tala sanning. Det är ett annat självförverkligande behov. Och så vidare. Så självförverkligande däremot, eftersom vi inte föds med instinkter så måste vi lära oss alla de här sakerna. Så självförverkligande är ett aktivt val. Det är ingenting som kommer att ske per automatik. Du kommer andas per automatik. Du kommer troligtvis från lärt dig äta när du är hungrig. Du kommer att sova när du är trött och så vidare. Så vidare du inte har att det inte blir patologiskt, då behöver du någon professionell hjälp eller liknande. Men förutsatt, då kommer du göra det. Men många, ju högre upp du kommer i behovspyramiden, desto mer aktivt val kräver det av dig att tillgodose det. Så en fråga till dig här. Nu har jag gått igenom och jag ska snart avrunda. Hur väl tillgodoser du dina grundläggande behov? Och du kan till och med säga, hur väl tillgodoser din kroppsbehov? Väl tillgodoser du dina trygghetsbehov? Ordning, struktur, säkerhet och så vidare. Hur väl tillgodoser du dina sociala behov? Att sociala färdigheter, att du faktiskt connectar med andra människor, du har konsten att lyssna, konsten att berätta om dig själv, konsten att ställa frågor, konsten att läsa av, konsten kunna ha djupgående, meningsfulla konversationer och så vidare. Var sårbar, del av dig själv. Att kunna ha kul med andra. Kunna skämta, ha humor. Hur väl kan tillgodose ditt självkänslobehov? Att du kan känna ditt värde. Inte bara förstå det intellektuellt utan faktiskt känna att du har ett värde. Hur väl kan du respektera dina egna åstadkommanden? Hur väl vågar du uttrycka din röst och göra din röst hörd? Hur väl tillgodose dina självförverkligande behov? Att faktiskt få gör det som är meningsfullt för dig. Utveckla dina kapaciteter, dina potentialer som pratade om förra avsnittet. Eller att bidra och göra skillnad om det är viktigt för dig. Eller estetik om det är viktigt för dig. Väl tillgodoser du dina självförverkligande behov. Så, jag litar på att det här har gett dig värde. Det finns så mycket att säga om det här. Jag har också en bok. Jag har två böcker. En bok, en e-bok som heter Att komma tillbaka till din sanning. Den skrev jag 2025. Och den är riktigt bra. Och då zoomar vi in på behovet av sanning. Självförverkligande behov av sanning. Och sen har jag skrivit en bok som heter Lär dig leva passionerat. Den finns både som e-bok och som fysisk bok. Och den skrev jag 2020 och den gavs ut 2021. Och där har jag bland annat 4 kapitel på bara den här behovspsykologin. Den är, jag tror, 22-23 kapitel totalt. 4 av dem är bara om de här behoven. Så länk finns att köpa e-boken och köpa den fysiska boken här i beskrivningen. Den fysiska boken ligger på 169 kronor plus frakt om du köper den fysiskt. Och e-boken Att komma tillbaka till din sanning ligger på 250 kronor. Och e-boken innefattar också ljudguidningar, 4 stycken. Så att du faktiskt tränar ditt sinne till att vara mer i din sanning. Okej. Så nästa vecka kommer vi fortsätta på det här självförverkligandet i praktiken. Och då fortsätter vi med ett annat ämne. Så vi hörs igen om en vecka. Ha det bäst så länge.